När jag kom tillbaka här i början på veckan efter en föräldraledighetsperiod på ett halvår lite drygt, så fick jag veta att det fanns önskemål om 2 söndagar om den helige andes gåvor. Och det vill jag med glädje få ta mig an. På baksidan så hittar ni en bibeltext för dagen, och det är en av de nyare svenska bibelöversättningarna som jag har med, både för att ni ska få bekanta er med den och för att den är som lite mer uppdaterat i sitt språk än vad Bibel 2000 är, som kom för 20 år sedan. Tiden går fort. Vi får läsa Jesu namn. Det här är alltså en text där Jesus har haft sina 12 lärjungar. Han har haft lite andra människor omkring sig, sina hangarounds. Och så samlar han upp 70 stycken till av dem och sänder ut dem på ett uppdrag, på ett äventyr de aldrig har varit med om tidigare. Och så sa han till dem så här, att därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem 2 och 2 framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Och han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller lädersäck eller några sandaler och hälsa inte på någon under vägen. Och när ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni tillönskar vila över honom. Annars skall den vända tillbaka till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i den staden och säg till folket, Guds rike är nu hos er. Sen är det en paus på ungefär 5-6 verser, och så kommer det vad som hände när de kom tillbaka. De 70 kom glada tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Och han sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sa, jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbara det för de lärda, olärda och för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem sonen är utom Fadern. Och ingen vet vem Fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Och så lyder det heliga evangeliet. Och den här bibeltexten är från Lukas evangeliet kapitel 10. Den får ligga som grund i att jag vill få tala med er idag om ett förnyat liv. I en första del av 2 om den helige andes gåvor. Som introduktion har jag skrivit ordet och. Och det här kom sig av att vi hade över en vän i församlingen på middag här tidigare veckan. Och hon berättade det här. Hon sa, det som så var hennes bild, jag håller helt med, att vi i samhället förväntas vara i princip allt. Jag har gett några exempel. Vi ska vara både framåt, ta för oss, men samtidigt så ska vi ändå vara ödmjuka. Och vi ska vara lyssnande och man ska gärna vara pratsam. Man ska vara öppen, socialt intresserad och samtidigt så ska man ha hög integritet. Så det finns så många olika saker som vi ska jämka samman inom oss. En chef ska visa riktningen men vara lyssnande och så vidare. Och allt det där är ju bra ord. Det är bara frågan, vad händer med oss när vi i oss själva förväntas vara i princip allt? Att de här tankarna finns hos oss allmänt i samhället idag beror på att Gud har plockats bort. Och då är det jag själv som behöver ta Guds plats. Och då behöver jag ju vara allt. Och då hamnar det sen på oss. Och varje människa kan inte vara sig själv nog. Alltså kommer man ju misslyckas. Men det kan man ju inte visa. För det här är en av våran tids stora dogmer. Vad händer då? Ja, då fylls man av besvikelse mot sig själv. Man kan fyllas av skam. Man kan fyllas av en ambition att inte visa sina brister, exempelvis. Och det här leder ju inte alls till frid. Jag har skrivit här också att det finns ett citat som vi alla hör och ibland ger lite för lättvindigt till varandra, som är att vara dig själv. Vi uppmanar varandra att vara dig själv. Vad händer om man inte tycker om sig själv? Vad händer om det man upptäcker om sig själv faktiskt inte var den man önskade att man vore? Är det då en befrielse att säga till någon, var dig själv? Och vad händer om man inte vet vem man är? Hur är man sig själv då? Det går ju inte. Jag är övertygad om att det vi längtar efter är att få bli sedda. Och det där möter vi också idag, att det verkar som att människor säger, ja men alla vill bli sedda, men vem ska se dem? Och så här har vi en följd av att vi har, så att säga, räknat bort Gud i ekvationen. Därför att jag är övertygad, inte för att jag kommit på det själv, utan för att Guds ord berättar det, att vi är skapade att få bli sedda av honom. Och han har inte lagt av med det. Men om man inte vet att han ser mig, då kommer mina behov av att bli sedd aldrig bli mättat. Och då behöver jag söka kontinuerlig bekräftelse hos andra, att andra ser mig. Istället för att vi får upptäcka vem vi är, som är tanken med våra liv, så har vi nu kastats in i ett slavok i att vara sig själva utan att veta vem jag är. Gud har kallat dig till frid, till vila. Hur går det till? Det går till genom att du låter dig få bli sedd av honom. En kvinna i Bibeln som kastades in i en mycket svår situation, det var Abrahams hustrus, Saras tjänarinna. Mycket enklare uttryck kan jag sagt att det var ju tjänarinna till Sara i Gamla testamentet. Sara kunde inte få barn, så hon gav sin slavinna till Abraham så han skulle få barn med henne. De ville hjälpa Gud på traven med din annan predikan. Och hon blir gravid. När Hagar blir gravid så händer det som inte alldeles ovanligt, tror jag, att man fylls med mycket glädje, lite mera framåtkänsla och så vidare. Jag har ett barn i magen och min slavägare har inget barn. Jag har någonting som inte du har. Så hon blir mera respektlös. Det leder till en konflikt mellan ledaren, som just nu är i underläge mot den som man ska bestämma över. Det blir en stor konflikt. Sara slår sin slavinna och Hagar flyr ut i öknen. Hon är desperat. Hon är en kvinna på flykt. Hon är en gravid kvinna på flykt. Hon är utelämnad. Hon vet inte vad hon ska göra. Hon känner sig felaktigt behandlad. Hon känner sig sviken. Hon känner sig kränkt i ordets rätta bemärkelse. Jag bad ju inte att ha sex med Abraham. Jag blev inkallad att ha det. En typ av våldtäkt. Idag skulle vi garanterat säga i deras kultur lite andra spelregler. Hon blir gravid, ofrivilligt. Hon blir glad över att hon är havande. Hon blir slagen som en följd till det. Och känner sig så illa behandlad att hon säger, jag tänker inte vara kvar här, så jag sticker. Vad priset än må vara. Hon är, kan man säga, kränkt i ordets rätta bemärkelse. Men nu är hon ensam, övergiven. Det som ofta är följden av en människa som blir kränkt. Den skyller på alla andra. Och följden blir elände med elände som följer åts av elände. Och hur gör Gud i detta? Säger han skyldig själv? Nej. Det är inte en sån Gud vi tror på som säger, där fick du. Säger visserligen att syndens lön är döden, men det är ett konstaterande. Men inte ha. Och då kommer en mycket, mycket viktig händelse. Gud söker upp henne i öknen. Han talar henne till rätta och säger, gå nu hem till Sara igen. Så här kan vi inte ha det. Och hon gör det och situationen blir bättre. Kommer en annan kris längre fram. Men hon går tillbaka. Men då säger hon följande ord som är en av de absolut viktigaste grundstenarna i att kunna närma sig det här med andliga gåvor där Gud ger av sin heliga andes övernaturliga förmåga till att samverka med oss. I förbön för sjuka, i administrativa uppdrag, i konstnärlighet, vad det nu kan tänkas vara. Hon säger följande. Första Mosebok 16:13, ni kan läsa expanderat hemma. Att den Gud som ser mig. Gud ser mig. Han har inte glömt mig. Och så säger hon, jag har sett den som ser mig. Man bygger senare en brunn där på den platsen och kallar den för seendets Gud. Den här platsen vill vi aldrig glömma bort. Gud, han har sett mig. Och nu när han har sett mig, då är jag villig och har mod att återgå in i den kallelsen som är min. Ni ser en bild här som är tagen från en hemsida med psykisk ohälsa. Ni ser en kvinna, en mamma och ett barn som ligger där. Man kan tolka varje bild på 1000 sätt, men i alla fall två tolkningar som är fullt antagbara i den här situationen utifrån sammanhanget där jag hittade den. En förtvivlad mamma. Hon vänder bort ansiktet. Hon vill inte se sitt barn. Hon klarar inte av sina omständigheter. Hon är slutkörd. Hon är övergiven. Det är ingen som ser henne. Och bredvid så ligger ett barn som inte blir sedd av sin mor. Det får ju katastrofala följder för ett barn att inte ha en närvarande mor. Det är en katastrof för två personer som är fullständigt beroende av varandra. Barnet ligger där, begriper inte alls vad som händer. Är oerhört utsatt. Det kan säkert vara så att en del av er känner igen er i någon av de här bilderna. Att ni antingen upplever det som mamman just nu. Mitt liv är inte som jag önskar att det vore. Jag vänder bort mig från det. Det är ingen som ser mig. Jag försöker vara en god mamma. Jag försöker vara allt. Men det går inte. Eller så känner du det mer som det här övergivna barnet. På något sätt, i någon aspekt, så är vi alla de här personerna vid olika tillfällen i livet. I vissa situationer. Men man kan i vissa tider vara mer drabbad av det. Och förutsättningarna kan ha gjort att man har hamnat i mycket större besvär och problem. Men oavsett hur djupa problemen är, så är så att säga vägen upp, den som lyfter oss upp i alla avseenden, Jesus Kristus. Vad är det Jesus gör när han kommer till världen? Han berättar för oss att Gud ser oss. När de första lärjungarna fick möta Jesus så sa de till varandra. Jag minns inte exakt nu, men om det var Andreas som sa till sin bror när Jesus hade kommit till honom. Att han sa, kom och se. Kom och se den man som verkar vara den som är värd att följa. En annan kvinna i Johannes 4 som drabbas av, hon är totalt utelämnad. Hon är som den här kvinnan i princip i sängen. Hon bjuder med sig andra människor, för hon sa, kom och se den som har sagt. Och sagt mig allt om mitt liv. Allt det hemska, allt det mörka. Han har sagt allt det jobbiga, allt det fula. Och jag är glad över det. Visst är det märkligt. Om jag skulle gå och peta i alla svåra saker hos er. Eller någon skulle göra det hos mig. Då är det väldigt svårt. Men när Gud kommer och petar i det mörkaste. Det vi tycker är det besvärligaste i våra liv. Då verkar det i Bibeln som att människor blir glada. Varför då? Därför det är han som vi längtar efter skall se oss. Om någon av er ser mina svagheter, då vet jag inte hur ni kommer bedöma mig. Det gör mig rädd. Men när Gud ser mina svagheter, då vet jag hur han kommer bedöma mig. Med läkedom. Med helande. Med hopp. Med ljus. Med tålamod. För mig att kunna ställa mig upp igen. Jesus sa, era namn är skrivna i himlen och det är er djupaste glädje. Och de goda nyheterna är att sitt namn i himlen kan man få skrivet oavsett hur omständigheterna ser ut. Oavsett hur bankboken ser ut. Oavsett vilket medborgarskap man har eller vart i världen man lever. Och det är den största glädjen. Och när man erfar den glädjen, då har man fått allt det man behöver. Allt det man djupast behöver. Och han säger till dem när de kommer tillbaka, glada över att få kastat ut demoner och att få fått bett för sjuka. Kom ihåg att den största glädjen är att ditt namn är skrivet i livets bok. Och där har ni som har en kamp just nu någonting att meditera över när ni kommer hem. Mitt namn är skrivet i livets bok. Ingen kan skada mig. Ingen kan påverka mitt liv negativt ur den aspekten. Det är så sant det som Bibeln säger i Psaltaren 121. Att Herren är mitt skydd. Han har bevarat min ingång. Han ska bevara min utgång. Det är inte över. Omständigheterna säger öken, men Guds ord säger vattenrik trädgård, som det står i första salmen. Jesus sa, jag är världens ljus. I 8:22 som ni ser framför er. Och sen står det i Matteus 5 att han säger, ni är världens ljus. Hur i all sin dag hänger det här ihop? Därför Kristus, han förändrar oss. Och nu ska jag rita lite för er här. Jag minns någon gång när jag drog fram den här, så var någon som viskade till någon annan. Har jag kommit till skolan eller? Och jajamän. Och vi kallar den för livets skola. Man kan välja det på Facebook, vet ni. Livets skola. Okej, här ritar vi ett kors. Det får ju symbolisera Jesus. Och då är han världens ljus och han lyser. Och vad är den kristna friheten? Jo, det är att när jag tar emot Jesus Kristus, då så kommer han in i mig. Lite vid Michelin-gubbe. Och nu ska man inte behöva få någon form av kroppskomplex. Utan alla ser väl likadana ut här nu. Och det här får föreställa dig och mig. Och då kommer han in. Och vad gör han då? Då tänder han sitt underbara ljus inom oss. Har jag tänt ljuset? Nej. Vem har tänt ljuset? Han. Vem var ljuskällan? Var det du? Nej. Vem var ljuskällan? Det var han. Och då flyttar han in. Så en del kristna, de läser den här texten om att ni är världens ljus. Nej. Det är för att din prestationsbaserade identitet kickar igång. Det som säger att du ska vara perfektionisten. Men det är kul att tänka efter. Hur lyser ljus ut ur någonting? Om man lägger ett stearinljus i en burk med mörka väggar, det lyser inte ut, eller hur? Men när det blir sprickor i den burken, det lyser ut. Men våra sprickor är inget bekymmer för Gud. Han verkar genom allt. Så det lyser han inom oss. Har gjort någonting? Nej. Behöver göra någonting? Nej. Sker det av sig självt? Jajamän. Och därför har jag skrivit till. Kristus, han förändrar din perception. Det är tanken här uppe. Han förändrar din kraft. Du går ifrån att säga, vad kan jag, till att du ställer dig frågan, vad vill du åstadkomma, Herre? Och om du har kallat mig, du hoppas verkligen att ditt kreditkort och teckning för det du bett mig göra. Och så. Ibland får vi göra inköp här i kyrkan. Och då har vi ett superspecial kreditkort som är inlåst på dubbla ställen så ingen kan ta det. Och jag vet inte var det finns. Det är sant. Och det är bra det. Och då så i alla fall så kan man göra stora inköp. Det hänger inte på min privatekonomi. Det man litar på kortet kommer gälla där. Så jag får lära känna den heliga andes kraft inom mig. Vi har också skrivit förmåga här. Som står för den andra armen. När Gud börjar samverka med oss. Då kan vi börja göra saker vi inte riktigt visste att vi kunde tidigare. Man märker det kanske i ett samtal. Att man har tankar och ord. Det var uppmuntrande att säga. Som man själv inte kom på att man kunde uttrycka. Han börjar samverka tillsammans med oss. Vi får också mod som är ena foten och den andra foten får stå för motivation. Det här är vad som sker när vi av nåd inser att Gud, han bara kommer till mig. Och jag låter honom komma in. Vad händer då när man upplever att någon älskar mig så mycket? In i mina problem. In i min omständighet. Vad helst det är, så bara vill han komma in där och låta sitt ljus lysa. Efter en tid om inget annat så fylls du av tacksamhet. Och tacksamhet föder kärlek. Och kärlek föder glädje. Och glädje, det bubblar fram. Och helt plötsligt så märker du det som Paulus skriver här. Att det är Kristus som lever i mig. Jag har skrivit ett eget citat här. Jag vet inte om det är bra eller inte. Det kan ju tåla att testas. Men att andliga gåvor är Kristus förmåga inflätat genom dina förmågor och gåvor. Andliga gåvor är Kristus förmåga. Allt vem han är, allt vad han har gjort och pågår att göra. Det är inflätat i oss. Det går inte riktigt att skilja ut exakt vad är jag, vad är Gud, vad är mig, vad är mina idéer. Det går inte att helt bena upp det. Gud är inget fyrkantsnät. Fyrkant, även om vi ibland vill ha det så. Han är mer som en vind, svårt att kontrollera. Men han är inflätat i mig. Och någonting nytt har kommit in som samverkar med allt vad jag är så att någonting gott kommer fram. Och det leder till den andra punkten. Vad är andliga gåvor? Det är att jag låter mig sändas ut. Det står att Herren sänder dem två och två. Sen kommer det lite text däremellan som ni kommer ihåg. Och sen står det som lamm in bland vargar. Och det är två saker man behöver komma ihåg. Det ena är att Gud sänder oss två och två. Har du fått en vision, be att Gud ger någon annan samma vision. Jag har haft en tumregel för mig själv här sen jag började jobba här. Det har varit lite olika präster jag samarbetat med. Först var det Gustav, sen var det Manuel, nu är det Sylvester. Jag sa till Sylvester nu när jag kom tillbaka att jag vill bara gå fram med sådant i församlingen som du och jag är eniga om. I alla fall så måste jag ha hans tillåtelse. I teorin och på ett papper så har jag makten att kunna köra över honom, för jag är hans arbetsledare. Jag behöver inte be honom om tillstånd. Men Gud sänder oss in två och två. Ibland så har jag Emanuel eller jag Gustav. Och säkert blir det som med Sylvester. Vi kommer inte alltid överens. Jag hade en fantastisk idé. Jag tyckte det här kommer alldeles underbart. Alla kommer älska det. Gustav sa nej. Jo, men jag måste verkligen få försöka. Jag la ner mycket kraft på att övertyga honom om det. Nej, han tyckte det var en dålig idé. Han hade en annan idé som jag tyckte var en dålig idé. Så då började vi nästan bråka. Och då så var någon av oss som sa, men då går vi in och ber istället. Så då gick vi hit, föll på knä och bad och kom ju till insikt om att det handlar inte om min idé eller din idé, utan vad Gud vill göra. Och Gud sa ingenting, men vi kom ihåg Guds ord som säger att ja, men det är bra att vara eniga. Så då så sa jag, om jag minns rätt, ja, vi tycker uppenbarligen inte lika, så då får vi bara lägga det här på is. Och det var 3 år sedan, 4 år sedan. Hänger ni med? Gud sänder oss två och två. Det är en säkerhet i det. Men han sänder oss också in bland, som lamm bland vargar. Gott för er som tror att Gud alltid bara ger guld och gröna skogar. Guld och gröna skogar är att ditt namn är skrivet i livets bok. Du är trygg i alla omständigheter. Du vet om att han älskar dig. Han står på din sida. Han är med dig. Han vakar över dig. Det är guldet. Det är den gröna skogen. Men all sin dag, han blev uppspikad på ett kors. Han led, hans vänner lämnade honom. Människor med makt var emot honom. Människor med inflytande vill inte ha med honom att göra. Men det var hans väg. Nu sa inte jag till er som älskar, som är lite självspäkande kristna, att bara för att det är svårt är det Guds vilja. Men Gud sänder oss ibland in på vägar som innefattar tårar. Också. Det är en parentes. Men den är viktig. Vi behöver låta oss sändas ut om vi får erfara vårt förnyade liv. Jesus sa så här efter sin uppståndelse: frid åt er alla. Så som Fadern har sänt mig sänder jag nu er. Ta emot den helige ande. Och så andades han på dem. Därför ordet för andas i grekiskan och den helige ande är samma sak. Han fyllde oss med sin helige ande. Många människor, våran gamla människa, alla människor vill först läsa så här: frid åt alla efter att jag gjort allting som jag borde göra för att åsamka göra frid. Om man är i en parentes. Så som Fadern har sänt mig så sänder jag nu er. Okej, nu går jag. Och så vill man inte ha med den helige ande. Varför då? Ja, den frågan tål att tänkas på. Och så sänder han dem ut. Och så börjar ett äventyr åsamkas i deras liv. Och de är 12 stycken när de går 2 och 2. Jag hittar den här bilden på den här pojken som är glad. Och glada fiskar och hajar och kräftor. Och alla möjliga djur. Jag blev så glad när jag såg den. Därför att den visar hur olika människor är. Och att de är glada när de är tillsammans. Och det är värt att komma ihåg i en församling. Här är inte tanken att du ska vara allt. Utan Kristus är allt i alla som det står. Han är allt i alla. Det är någonting gott. Och det här är själva grunden i undervisning om de andliga gåvorna. Vad handlar det om djupast sett? Jo, andliga gåvor handlar om att Gud ser dig. Vad är ett gott incitament för att längta efter att den helige ande ska fylla dig med sina övernaturliga gåvor. Vad ändå måndag vara. Därför du kommer erfara ett helande när du märker att Gud ser dig. Han ser vad han har lagt ner i dig. Han ser att ditt liv är inte bara en meningslös tid här eller råkar befinna sig här. Du är värdefull varje dag. Han ger dig uppdrag som ingen annan kan göra. Inte för att belasta dig, men för att säga, för jag känner dig. Jag vet vem du är. Du är mitt barn. Jag ser dig. Och som Hagar som var inne i sådana besvär, sådana svårigheter. När Gud såg henne, eller hon förstod kanske bättre att säga att Gud såg henne, så hade hon mod att gå tillbaka in i en konfliktartad situation. Som ett lamm in bland vargar. Och nu fick inte jag skapa en teologi om att Sara och Abraham är vargar. Det är inte alls det som är poängen. Jag säger det till er som är lagda åt det hållet. Men att han vill ge oss kraft och mod att komma tillbaka. Eller in i någonting nytt. Men om det är en sköldpadda, då är det ju långsam. Som ni ser på bilden här. Och om du är en kräfta, då nyps du gärna lite grann. Och om du är en bläckfisk, då är du lite här överallt och lite kladdig. Det är ju så. Men alla är vi bra på något. Det är därför vi är så rädda nu när vi säger att 25% av jordens arter kanske står inför en utrotning. Som jag hörde, någon sån här extremt dyster nyhet. Kan man säga, men det spelar väl ingen roll. Jag har inte koll på mer än 10-20 ändå. Där en skata, där en kråka. Jag kan inte så många. Men poängen är att den som tänker lite längre så vet ju att när de andra 25% försvinner, då har vi ingen aning om vad som händer med de andra 75%. Hela ekosystemet, om vi otur, kan kollapsa. Vi förstår inte hur de hänger ihop. Och jag vet inte hur du hänger ihop med mig. Men det finns en som vet det. Och det är den helige ande som vet det. Och det är därför vi har våran vila hos honom. Du behöver inte vara fullt upptagen med vad andra ska göra. Du kan få erfara att Gud, han lever i dig. Han har en tjänst åt dig. Vi får vandra i hans nåd. Och erfara hur hans heliga andes kraft hjälper, inte skälper oss. Låt dig sändas ut. Ni ser en bild av en stjärna. Det här var någonting, ett verktyg som vi fick som idé av vår ordförande Andreas. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag presenterade det för vårt anställda team här i januari, februari. Vi jobbade, testade med det. De tyckte det var ganska bra. Så vi hade på vår ledardag i våras en presentation av det här materialet för alla som ville veta. Och en del av er har sett det här och det sprider sig mer och mer. Och det är bara ett verktyg. Vad är poängen med den? Jag vill visa den. Jo, det är att när man gör någonting, i den här rutan skulle det exempelvis kunna stå, vad ska vi säga för någonting? Happy, säger vi. Barnarbetet. Då är det en som har ett visionärt ledarskap i vår församling nu, säger det överställer grunden Johanna. Men det finns många andra armar. Vet, man kanske älskar administration. Eller man är duktig på att se människor. Man kanske är bra på att spela teater. Eller vara med i förbön. Ni förstår. Man har olika kallelser. Och istället för att man tänker, jag skulle aldrig kunna vara barnledare. För man vill inte sitta där med Svarte Petter och 30 andra barn omkring sig. Och tänka att jag ska vara allt. Jag ska vara den duktiga undervisaren. Jag ska vara den trevliga ledaren. Jag ska älska att se barn. Jag ska ha tålamod med alla. Jag ska kunna hantera olika bokstavskombinationer. Jag ska kunna vara utbildad specialpedagog. Fastän jag bara ska vara den jag är. Och ställa upp frivilligt och så vidare. Då är det världen som kommer in. Men det Gud vill är att man samverkar. För att vilja välsigna andra människor. En mycket bättre fråga är. Herre, jag vill sändas ut. Vad är de gåvor du har gett till mig? Ja, jag älskar att bara vara trevlig. Ja, men Gud, du ber att du låter mig vara trevlig genom din heliga andes kraft. Du ber jag trevlig gånger tusen. Du ber jag supertrevlig. Och så bara gör man det känt. Jag tycker om att vara trevlig. Och då kan en annan vara ledare. Och vet ni hur den goda nyheten är? Det här säger inte, nu tar jag exempel om barn, nu lämnar jag det. Men en visionär ledare behöver inte ens tycka om barn. Kan bara ha en vision för att barn ska få höra Guds ord. Och vara superduktig på att supporta andra människor som är duktiga på administration och teknik och vad du kan tänkas vara. Hänger ni med? Vad händer då? Mirakel händer. Underbara ting händer. Jag tog ett litet exempel här. Men poängen är inte att bygga Sörbykyrkan. Poängen är att vi bygger varandras liv vart helst vi är någonstans. Vart helst vi är. Gud vill sammanfoga dig med andra människor djupast sett med honom. Och då står det så här. Då kom de glada tillbaka. Intressant att vara glad när man har varit ett lamm bland vargar. Hur går det till? Därför ens namn är skrivet i livets bok. Det är det ena. Det andra är att man får erfara att Gud ser mig. De måste ha hamnat i massor med knipor. Vi kan bara gissa vilka svårigheter de hade hamnat i. Först skulle de överkomma sig själva. Det var 70 personer som visste mycket lite. Jag hade inte gått på ett teologiskt seminarium. Och så skulle de gå ut två och två och göra häpnadsväckande saker. Och fick inte ta med sig några pengar. Då måste man överkomma sig själv. Bara det är en svårighet att lita på Gud. Och så gör de det. Och med dramatiska ting. Och lammet överlevde. Varför då? För herden var med dem. Vem är herden? Ja, Jesus, han var ju någon annanstans. Så han var inte uppstånden från de döda än du. Så han var ju fysiskt någon annan plats. Så det var den helige ande som var med dem. Och den goda nyheten är att den helige ande är utgjuten över alla människor efter pingsten som är döpta i Faderns och Sonens och den helige andes namn. Och det är därför det här med andliga gåvor är så spännande. Därför det kommer sig av ett naturligt källflöde av sig självt. Det står i Bibeln att vi ska söka dem. Ja, men det står också att den som söker han finner. Och att det står att Gud är den som verkar i mig så att hans goda vilja ska ske. Och vi många lägga till, fast det är väl jag och så vidare, så hamnar man i ett virrvarv. Men Gud kan lösa allt det där om du har en vilja att ta emot det han vill ge dig. Han kan ordna upp det mesta. De kom glada tillbaka, därför har jag bara sagt till dig varning för herr ingen som vill och fru längtan. Det finns två farliga gestalter i alla sammanhang. Det ena är herr ingen som vill. Den här dräpande, bittra personen som säger att ingen vill. Och därför måste jag. Det är klart att ingen vill. Man ska vara med den personen. Och det är den enda som ställer upp. Så människor som är bittra och besvikna på andra människor. De ska ni akta er att ta råd ifrån. Det andra är de som bara längtar. Aldrig händer någonting. Du vet. Då har de inte fått den helige andes mod att gå. De ska då också akta dig från att ta råd från. Jag har många längtan, inte så. Men jag försöker också leva ledd av den helige ande i det jag står i. De två kan sätta krokben för många. Jag ska sluta nu alldeles strax. Jesus, han säger en tuff predikan. Och de är flera hundra människor som tycker han är så trevlig för han är så snäll. Då lämnar alla utom 12 honom när han säger sanningen om att ni måste möta mig för att få evigt liv. Alla går och blir jättesura på honom och 12 kvar. Och så säger Jesus sina 12 lärjungar, men inte ska väl ni också gå? Då säger Petrus så här, herre, till vem skulle vi gå? Bara du kan tala de ord som ger evigt liv och vi tror och vet att du är Guds helige son. Så de stannar kvar när alla andra går och de är med om ett äventyr, inte dess lika. Och därför Jesus sa, och det är vad Guds ord säger till oss idag också. Säg till folket, Guds rike är nu hos er. Guds rike är hos er här och nu, liksom igår och imorgon. Guds ord är hos er. Oavsett om du känner dig som barnet, ingen har sett mig, jag är överlämnad. Du är så moden, jag klarar inte av det livet jag önskar att jag skulle kunna leva. Är det någonting annat som vi har talat om? Den helige ande är mitt ibland oss. Kristus är här. Och det, mina vänner, det är vägen till ett förnyat liv. Att bara få fortsätta det här året. Att få upptäcka vad han har lovat dig. Oavsett vad dina omständigheter säger till dig. Så finns det någonting bortom det. ditt namn är skrivet i livets bok. Och ingen, säger Jesus, kan någonsin rycka någon ur min hand. Och därför ser ni bilden av ljuset som bryter fram genom molnen eller lyser igenom. Vi ber tillsammans. Du får gärna stämma in om du önskar. Jesus Kristus, tack att du ser mig och mina gåvor. Jag tar emot dig som min vän och räddare. Och jag vill se hur din heliga ande välsignar andra genom mig. Låt det ske. Amen.